Jag kom hem från jobbet 10 juli 1981. Jag hade fyllt 30 år, 30 years old, ett par månader innan. När jag kommer in från dörren, samma tid varje dag klockan 5, min fru sitter med min dotter, hon var 8 år gammal, sitter på soffan och min dotter bara griner, she's crying. Inte skriker, men du vet, man sitter där och bara gråter. Så jag frågade min fru, vad är fel med henne? Har du slagit henne? Har någon slagit henne? Har hon gjort sig illa? Och min fru bara sa, jag vet inte. Hon pratar inte. Hon sa ingenting. Hon hade suttit med hennes namn var Danielle för 2 timmar. Så där, och bara höll i henne. Hon gråt och gråt. Och det var början av den här helvete som jag hamnade i. Hur många har barn här? Okay. Efter jag kom ut ur militären under Vietnamkriget, I went to the University of Southern California. Jag har en diplom i psychology. Och en sak som var väldigt intressant för mig, det är inte bara mänskligt beteende, men rättspsykiatrisk things are interesting. Men ni som har barn, jag vet inte om ni fattar det, men most parents do, att en flicka är mycket närmare till sin pappa, right? Och en pojke är närmare till sin mamma. Och det är en förklaring för det här. I pojkens sammanfall, in other words, the reason, det heter Oedipus complex, Greek word. Och kortfattat, vad det betyder är att pojken är avundsjuk på pappan och vill vara med mamman. Tjejer, flickor har samma sak. Det heter elektrokomplex. Och det är så att flickan är avundsjuk på mamman och vill vara med pappa. Det är sant. Alla barn går igenom det här, mer eller mindre. Och det finns verkligen ingen logisk förklaring för det här. Vad jag tror att det är att det är livets, it gives your life your first heartbreak. Att fatta att, okej, nej, jag kan inte gifta mig med min mamma. Jag kan inte gifta mig med min pappa. Så det är lite besviken. Men det måste vara en anledning för alla att gå igenom det. Men som sagt, jag var jättenära med min dotter. Så jag tar henne in till sitt sovrum som hon delade med min son. Han var 3 år gammal. Satt henne ner och sa, vad har hänt? Och hon sa, I can't say anything. I can't tell you because he'll kill me. Right? Någon hade sagt att han skulle döda henne om hon hade berättat det här. Och jag sa till henne, här, dörren är stängd, fram dörren är låst. Jag sitter här, ingen kommer att skada dig. Vem sa det här till dig? Och det var en man, hans namn var Wayne. His name was Wayne. Och han jobbade på samma företag med mig på en annan shift. He worked at night. Och vad var lite äckligt och intressant om det här är att alla barn kände honom. Han kände alla barn. Everybody knew this guy. Det var många i vad kan man säga, kvarter, the neighborhood, right? Många mammor, lots of mothers that tittade på honom jättesnett. De visste, they felt something was wrong with this guy. Men vad hade hänt? Hon var 8 år gammal. När en flicka är 8 år gammal, hon vill hjälpa mamma med allt det här och det här. Och i USA, när man har tvättstuga, då måste man stoppa mynt i maskinerna. Så min fru tvättade, hon hade tvättstuga den dagen. Och min dotter frågar henne, kan jag få mynt och jag ska springa ner och stoppa det in i torktumlaren. Hon ger henne pengar och hon springer in. Och när hon gick in till tvättstugan, så kom den här mannen Wayne efter henne och stängde och låste dörren. Och hon var inte rädd. Hon sa, när hon hade berättat det här, you know, för jag sa, varför skrek du inte? You know? Men han har alltid varit snäll mot barn, mot tjejbarn, flickor. Han låste dörren, plockade upp henne, satt henne på tvättmaskinen, klädde av henne och höll på med henne för 10-15 minuter. Med vad pedofiler tycker om att göra med 8 år gamla tjejer. Och efter, när han var klar med det, då hade han tagit hennes trosor Och ni som är polis och vet om det här, att många brottslingar, de tar en trofé, de tar någonting. Ibland kan det vara att de kapar av en finger. Att ta med sig, this is a trophy from my last crime. Men han sa till henne, if you say a word to anybody about this, I'm coming back and killing you. Vi sitter här, vi är vuxna. Man vet ibland med killar när man är ung eller någonting. Man hamnar på bråk på en krog eller någonting. Någon knuffar dig, du knuffar tillbaka eller säger någonting fräckt. Och du vet, man ser det på filmen, det händer här i verkligheten också. You say, I'll kill you. You know, nästa dag, you know, man tänker, man ska inte verkligen göra det. Det är bara en tom hot. Men till en 8 år gammal flicka som hade precis blivit utsatt för hon blev utsatt för. She took that entirely serious. Hon var jätterädd. Så när jag fick veta det här, då sa jag, okej, kom ut. Sitt ner med min fru, mamma och allt. Och jag berättade hela historien. Och då var det att jag fattade ett beslut som jag betalade för 20 år. Men jag var så arg. Det är inte en ursäkt. Men om ni kan tänka, om det var ert barn, how would you feel? Man hör om det på nyheterna, man läser och det här, och nu har vi precis pratat om barnpornografi och sånt. It hits you here. Inte bara att höra om andra barn, men ditt eget barn. Så jag sa till min fru, vad jag vill att du ska göra, we lived in Texas, vi hade flyttat från California 2 år tidigare. Det var mycket bättre jobb, mycket bättre betalt i Texas. Jag jobbade i oil industry. Packa bilen. Ta tillräckligt med kläder för resan hem. Gå hem, åk hem till din mamma och pappa. Ta alla värdiga saker som du vill. You know, like jewelry, smycken, ingen television eller någonting sånt. Take some toys for the kids. Take their clothes. Och hon gjorde det. Det tog 20 minuter. Och när hon är klar med det, då gick vi ner till parkeringen och då var det puss, puss, kram, kram och hej så länge, och jag såg dem aldrig igen efter den dagen. Efter de hade åkt, då gick jag tillbaka till lägenheten. Och under min madrass hade jag, som väldigt många i USA, jag hade en 9mm pistol, automatic pistol. Jag hade aldrig använt den, men man har den. Just in case something happened. Och den var laddad. Jag tog en extra klipp med mig i fickan. Stoppade in i mina byxor. Och jag körde. Jag hade en företagsbil. Little pickup truck som jag fick använda. Och körde till den här mannens hus. Och knackade på dörren. Jag kan inte komma ihåg precis vad jag sa. Det var länge sedan. Jag var arg. Jag var inte en bra tillstånd. Men när han öppnade dörren och såg att det var jag som stod där. Då försökte han stänga. Doors in America open in. Det är inte som här i Sverige var de här nu. Så han försökte stänga dörren. Jag fick en fot in i dörren så han kunde inte. Men han släppte inte in mig. Så jag tog pistolen och genom den här sprickan som var uppe. Jag bara slog honom i ansiktet med pipan. The barrel of the gun. Probably broke his nose på en gång. Men då backade han. Jag kunde komma in. Det är meningslöst att, I mean, det finns i boken, the whole description of this. Men till slut fattade han att det här är jätteallvarligt, att jag kommer inte att ge upp, jag kommer inte att försvinna. Rick är här nu, han har en pistol. Sen blev det så att han var inte hotfull och aggressiv längre. Då var det, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, men det räcker inte. I'm sorry, när man har ett 8 år tjej som har gjort det. Men han började krypa. Han var ganska skadad. Jag hade slagit honom flera gånger. Till sitt sovrum. Och alla har, nästan alla har ett vapen. Och jag tänkte inte bara säga, okej, han sa jag vill ge dig någonting. Jag kommer inte att stå i vardagsrummet så här och vänta för honom att komma tillbaka med en pistol. Eller vad det var han skulle ge mig. Så jag drack efter honom med pistolen så här, behind his head. Och när han kom in till sitt sovrum, han hade sängbord. öppnade en låda. Och vet du vad fanns i lådan? Den var full av trosor. Och sen plockade han ut vad han visste, jag visste inte, min dotters trosor. Och gav den till mig. Said, I'm sorry. Och that's when I started shooting him. Han var död innan han hamnade på golvet. Totalt sköt jag honom 11-12 gånger. Between here and here. Så det var inte vackert. Men det var anledningen till varför jag hamnade i fängelse. Men efter man gör någonting sånt, man ser det på television, det är inte många som sitter här som kan säga att de har, vad säger man, just shot a pistol for real. Men tänk i ett rum som är mycket mindre än det här, en 9 mm pistol. Jag vet att Peter kan säga, it's very loud. Jag kunde inte höra någonting efter det här. Rök. Och det var inte bara rök, det var blod och ben och tänder. Och det var inte vackert. Men man gör inte så man ser på film att man säger, ja, I took care of that guy. Jag blev skiträdd. Här ligger den här mannen som jag precis mördat nu. Och första instinkten var, stick. Get away. Och det är precis vad jag gjorde. Hoppade in i min bil, den här företagsbilen. Körde. Motorväg. Jag ville komma ut ur Texas så fort som möjligt. Det här var innan man hade mobiltelefon. Här kör jag norrut mot Oklahoma. Oklahoma sitter, eller Seven sitter. It's right above Texas. Min fru är på väg genom Texas, långa vägen. It takes almost 2 days. She's going home in the middle of the night. And I'm trying to get away from the police in the middle of the night. Driving further and farther away from each other. And tänker på det hela tiden. Nästa dagen, när det var klockan 7, jag hade kört hela natten. Jag visste. För jag ska börja jobbet klockan 7. Det var bara en tidsfråga. Chefen kommer till jobbet, de andra anställda kommer till jobbet. Rick är inte där. Bilen är inte där. Wayne, som jobbar nattid, kom aldrig till jobbet. Ingen svarar på telefonen. Something's wrong. De kommer att ringa polisen på en gång. Jag ville inte köra den här bilen, för de lämnar ut den här license plate number överallt. Så jag körde in till en liten by. Till mig var det en liten by, kanske 10,000 invånare. Tyler, Texas. Och jag lämnade bilen till Per. Framför en affär och allt så bilnycklarna på golvet. Och jag gick till en like bus station, stables, och frågade, har ni en biljett? En ledig biljett ut ur Texas, fort. Och de hade till Oklahoma City. Och det var jag tänkte åka. Ändå. Köper en biljett, sitter på bussen 2-3 timmar, tänker. Man kan inte tänka på någonting annat. Man tror, unless you're a psychopath, man tror att alla vet vad man har gjort. Jag har pistolen fortfarande med mig. Sitting in the bus, just. Sen kommer vi till Dallas, Texas. Och det var, vad kan man säga, it was like a rest stop. De ska byta chaufför, de ska tanka bussen, man får gå ut och äta, de ska komma tillbaka om 2 timmar. Då går jag runt downtown Dallas, vad ska jag göra? Ringa min fru i vad jag ville göra, prata om för att tala om, hon visste inte vad jag hade gjort. Jag går till en krog, ingen sjömans krog med, you know, a bunch of alcoholics, men this is a Holiday Inn cocktail lounge. Som har den här runda bord som man sitter, executives, slips och secretaries kommer efter jobbet. Det var klockan 5 på en fredag eftermiddag. Kanske 25, kanske så många som här sitter i krogen. Jag beställer en drink, servitrisen kommer. Det tog mig inte länge att dricka den, beställde en till. Efter några minuter, då går jag rätt in i den här tänkeställningen och sitter där och tittar på bordet och tänker, okej, vad ska jag göra nu? Jag gav min fru hälften av mina pengar. Jag hade fått betalt. Man får betalt på fredagar in Amerika. I gave her half my money. Jag hade typ $400 on Framti non-stance. Efter ett tag när jag beställde en till drink, jag frågade servitrisen, vad är toan? I had to go to the bathroom. Så hon sa, ja men det är runt hörnet där. Jag sa, okej, thanks. Så jag går till toan, kommer tillbaka bara 2 minuter senare. När jag kommer tillbaka till bordet, då kommer den här servitrisen. Och vi hade kört, vad säger man, på nota. Jag hade inte betalat varje gång. You know, they just write it down. Och hon sa, ja men du måste betala nu. Det är dags för mig att gå av shift. Betalar henne, ger henne lite dricks, beställer en till dricks. Hon drar tillbaka, back in my head, thinking and drinking. Och det hjälper inte, jag blir inte full. I'm trying to drown all this. Men jag börjar se att ingen kommer in till den här krogen. Och folk försvinner. Och jag tänkte inte så mycket på det, men det var en helt annan stämning än när jag kom in dit. Jag kan inte förklara varför, men jag såg på folk, jag kunde tell by the look on their face. Och det var 3 killar. Grown men with suits on, kavajer, som gick runt till olika bord på den här krogen. Och de bara kom upp till den här bordet, right? De kom upp och bara så här, sa lite någonting och sen gick de där. Och sen, he gets up and puts on his jacket and kanske hans secretary, flickvän, or they just, you know, look a little worried och sen går de ut. Och sen händer det igen och händer det igen. Och sen börjar det verkligen träffa mig. Fan, jag är den enda som är kvar i den här krogen. And then I snapped, these guys are police. Och jag skulle ha snapped to it, för det nästan alla polis i världen. De har typ en green kavaj och orange byxor, you know, these undercover cops, right? nästan alla. Men de börjar komma fram till mitt bord. Och jag tänkte, jag tänkte, nej, inte nu. Not now, it's too early, I haven't had a chance to get away. Det här var inget spel. Men på sätt och vis hade jag tänkt att, okej, I get a little head start, please. Huh? Så den största killen, han kom närmare och närmare till mig. Och sen gjorde jag någonting, fattade in och ett blixt beslut. Jag står upp. Stolen går ner på golvet och jag drar ut den här jävla stora pistolen och bara fup, this far away from his face. Och han trodde att jag skulle trycka av. Det var inte en mening att trycka av. I just wanted them away from me. Men polis har instinkt. Right? Vad han trodde var sin sista act. Han sträckte ut sin hand och jag kommer aldrig att glömma att han stängde ögonen. Right? That's a försvar thing. Okay, he's gonna shoot me in the face. Sträckte ut handen och bara, he fell against me. Han bara, you know, he fell against me. From here. Då går jag ner bakåt över stolen. Jag är på golvet. Pistolen goes over there. Nu har jag inte pistolen och det är 3 av dem. Och snack om streak. Huh? De sparkade och slog mig för 2-3 minuter. En gång så hårt att jag har en ära, you see a scar here. My teeth came through my lip. 4 revben, broken nose. De hade alla de här tänderna som är gul här. They knocked them out with their feet. Man gör inte så i Amerika. Man pekar inte en pistol på en polis. Men sen blev det här with handcuffs och allt. Och jag tänkte, okej, nu, ja, det kör för mig. Nu går vi ut, de slänger mig in i bilen och kör till polishuset. Men de gjorde inte det. Jag visste inte att polishuset var typ 200 meter från krogen. De körde inte ner att hämta mig. De bara gick ner. De tog en promenad. Så då måste vi gå dit. Det här är lite efter 5. Fredag eftermiddag, Dallas, Texas, downtown. Det är fullt med folk. Can you imagine how I felt, huh? I got blood running down my face, right? I'm handcuffed in police, bar, you know, border armor, are we in front for me? Or we go up for trottoir. We come in red youth. We must go evergotten or send evergotten, the police use it. Or send you the anointing. So I'm sure all of us sit here are youth. Tidigare i livet än om ni inte har gjort det ni kommer att göra det. Jag lovar dig. Har ni någonsin sagt någonting? Och sekunden som orden går förbi dina läppar, you just want to reach out and take them back. Nej, nej, oh, I want to take this back. You've done this maybe. Kanske du snackar med någon om din bästa kompis. Och han frågar, eller henne frågar dig, ja, men is he a pretty? Yeah, he's all right, you know, but he drinks too much or something. Och så här kommer han. And you think, it's yours. You can't clean that up, right? But it wasn't that. Det inte var jag sa. Men ni förstår what I'm saying, right? Man säger någonting och sen är det, oops. När vi hade stannat och väntade på den här radiuset. Jag hade vänt mig till den här polisen som inte hade tagit mig. Jag sa, can I ask you a question? Huh? Jag sa, yeah. And then he said, förresten, are you okay? You know? Och jag tänkte, det här var han sa, this has to be a rhetorical question. I mean, are you okay? You know, broken nose, teeth knocked out. Jag var inte okay. Men han sa, what do you want? What do you want to ask me? Here was these words, huh? Och jag tänkte på det här nästan varje dag som jag satt i fängelse. How did you find the body so fast? Det var jag sa. Ni vet att om någon tittar på dig, kanske tittar igenom dig, de tänker, I'm looking at you, du har sagt någonting och jag svarar inte. Men du ser att jag tänker, right? Och det här var precis vad den här polisen gjorde. He's looking at me and thinking, och det var, it seemed like an hour. Det var 5 sekunder, 6 sekunder. Och han bara sa, ja men vi är ganska duktiga här i Texas med utredningar och sånt. Han visste inte vad jag snackade om. He had no idea what I was talking about. Inte alls. Sen är det upp till polishuset, sitter en stor ek, den här tunga ekastolen som är skruvad till golvet, en handcuff till the chair, sen kommer det fram med körkortet och allt. De ringer till Highlands, Texas, var jag bodde. You know anything about this Flinga guy here, man? Pulled a gun on one of our officers. Hell, he's wanted for murder. Uh-huh. Okay. Well, we've got him here. Vi får komma och hämta henne och honom när du vill. Många när jag föreläser, de säger, okej, men om de visste ingenting om det här, varför kom de dit överhuvudtaget, right? Why did the police come down there? Minns ni att jag sa att jag frågade den här servitrisen, var till hon bara? When I got up from the table, det här är sommartid, July, very hot in Texas. I just had a t-shirt on. When I got up to go to the bathroom, the t-shirt came up over the pistol. Jag hade pistolen bara ner i mina jeans and had my t-shirt over. Och hon såg, she saw the handle of the pistol. Och det är väldigt olagligt att ha en pistol gömd överhuvudtaget, especially i en crew. Så hon bara gick till bartender, said that guy's got a gun. Så under tiden som jag var i badrummet med toan, då ringde han polisen och de kom in. They were going to arrest me for carrying a concealed weapon. Det skulle ha varit en bete för kanske $500. Men det var bara en tidsfråga ändå. Man kan inte springa resten av livet.